Du lyssnar på ett hastigt tillkommet men väldigt akut extra bonusavsnitt av politiken i och med att med ynka 90 000 röster typ vann Alexander Stubb över Pekka Haavisto. Vad hängde det på att Stubb fick 90 000 fler röster än Haavisto? Det är ju jättelite. Det är ju supertajt det här.
Mm. Kanske att han är borgare.
Nu är det så.
Det är väl den riktigt, riktigt enkla förklaringen. Det blev ändå i slutändan ett blockval. För de allra flesta väljarna så var det kandidaterna och de egna värderingarna som avgjorde det här valet. Sen fanns det mycket, mycket annat också. Och det var kanske allt det där andra som gjorde att det blev så tajt trots allt. Det blev ju faktiskt en spännande slutspurt. Men man kan väl nog ändå säga att Pekka Haavisto kom igång för sent med att utmana Alexander Stubb på allvar.
Han kommenterade det själv. Alltså att, varför attackerade inte han tidigare? Han fick frågan, minns jag, i någon valvaka igår. Men vad svarade han?
Nej, har han kommenterat det här? Jag tycker alla kommentarer man ser är bara att bra kampanj, Pekka. Mm. Det var bra jobbat alla. Vi har jobbat jättebra. Men nej, jag fick ett meddelande av en bekant som undrar att var det faktiskt så bra? Att var det liksom... Var det inte lite för sent och lite för lite? Too little, too late, liksom. Ja. Att på något sätt med det där Stubbs starka övertag i opinionsmätningarna så såg man att luften gick ur det där gänget i vintras. Kanske efter... Har du rätt nu om din tuttojuttoteori, Joakim?
Jag har glömt vilken det var, men
nej, men
säkert.
Det här Elämen i Bisi, alltså. I
mitt livs låt.
Ja.
I det skede såg man på något sätt att Stubb menar allvar. Mm. Han var sjukt väl förberedd för det där programmet. Haavisto kändes inte lika väl förberedd. Och på något sätt blev det som var känslan som dominerade sedan några månader framåt. Sen kom det en nytändning med den här första rundan när det gick, när Haavisto ändå var så nära Stubb. Och han bad om mera pengar på valkvällen. Och det blev den här valrörelsen, folkrörelsen som har funnits kring Haavisto. Men de här två veckorna räckte ju inte till. Jag såg till och med så här kommentarer på som igår om att en vecka till så skulle ha... Då skulle det ha gått annorlunda.
Ja, just det.
Men vadå mera tid? Alltså,
här fanns nog tid.
Vad är det här?
Jag tänker också så här att i höstas, när Alexander Stubb gav sig in i det här spelet, när det stod klart att Samlingspartiet ställer upp en liberal, internationellt sinnad kandidat som snabbt steg i gallupparna, så var det på något sätt som att luften gick ur Pekka Haavisto. Det tog väldigt, väldigt länge för honom att på något sätt få tillbaka den här överhuvudtaget, det som framstod som en vilja att vinna det här valet. Och på det sättet tycker jag också att Mitt livs låt visar ganska mycket. Det var just där någonstans i oktober, november, som det bara på något sätt börjar framstå som så självklart att Alexander Stubb är den som kommer att vinna det här valet. Han är den som samlar de borgerliga rösterna. Pekka Haavisto har ingen chans att få de här borgerliga rösterna. Det var som att han gav upp för en tid. Mm. Även om han, som Marianne säger, nog fick en nyställning sen, och särskilt på slutrakan
börja
utmana Stubb. Också men han gjorde sakfrågor som kärnvapenfrågan.
Jag menar, de hade en bra strategi. Han avsade sig allt rödgrönt, Pekka Haavisto. Det var ju smart och sådär. Vad skulle han ha kunnat göra på slutet här ännu för att få liksom 100 000 röster till?
Nu skulle han ju lite tidigare ha behövt, eller mycket tidigare ha behövt utmana sin huvudmotkandidat. Alltså Haavisto ledde opinionsmätningar, eller alla de här, det var ju inte riktiga opinionsmätningar egentligen för ett halvt år sedan eftersom alla kandidater inte ännu var utnämnda, men ännu i oktober så ledde han, och i november så hade Stubb tagit över totalt, liksom att då var det ju tydligt, det har länge varit tydligt att det är de här två som står mot varandra, fast vi hade en liten period där en del trodde att också Halla och har en möjlighet att komma till andra runda.
Just det, ja.
Men alltså tydligare positionera sig mot stubb, vilket vi såg under den här sista veckan, men det... Nåja.
Fast jag sen, samtidigt vill jag nej, säga att, pulinat pojk.
spelar ingen roll kanske.
Finska folket har nu valt Alexander
demokratin
Stubb.
Har vunnit.
Ja, på många sätt kan man säga att demokratin har segrat. Men finska folket har valt Alexander Stubb till president av två kandidater som vi på valdagen och nog också redan under förhandsröstningen kände väldigt, väldigt väl. Vi visste exakt vad de stod för. Vi visste exakt vilka personlighetsdrag de hade. De var väldigt olika till sin personlighet. Hade en väldigt gemensam syn på utrikes- och säkerhetspolitiken. Hela valrörelsen präglades av en väldigt stor respekt, en respektfull ton, en väldigt saklig diskussion om utrikes- och säkerhetspolitiken och de få skillnader som fanns när det gäller åsikter i utrikes- och säkerhetspolitiken. De var väldigt små, men de har säkert också påverkat, och framförallt betoningarna i utrikes- och säkerhetspolitiken har säkert också påverkat väljarna, men vi visste vilket val vi gjorde.
Vad vet vi om vem som tog alltså Olli Rehns röster och vem som tog Halla-ahos röster nu i omgång två?
Ja, det var ju alltså den absolut stora majoriteten av dem gick ju till Alexander Stubb. Tittar man på kartan så ser man att Haavisto också har klarat sig väldigt bra utanför tätorterna, men det kanske tydligaste mönstret är väl att valdeltagande var betydligt lägre på sådana ställen där folk i första omgången har röstat på Halla-aho och Olli Rehn. Och det här är väl också kanske någonting som pekar på Alexander Stubbs stora utmaning nu. Han gick till val med sloganen att han är den förenade länken, han ska ena folket. Och väldigt många ändå väljare tyckte att det var svårt att rösta på Alexander Stubb eller för den delen på Pekka Haavisto. Det var två liberala, urbana, internationellt sinnade kandidater. Det här syns också i Helsingfors universitets väljar- eller medborgarbarometer där väldigt många som inte röstade på Alexander Stubb uppger det som en orsak att han inte är en sån som förenar folket. Det här visar också andra mätningar att det finns de som inte riktigt kan med hans person. Så att han har nog en liten uppförsbacke när han nu ska ena folket om man jämför med utgångsläget för den omåttligt populära Sauli Niinistö.
Kungen.
Och att det är faktiskt just så där att det är där den där utmaningen är med att ena. För att jag har sett lite så här kommentarer också om, eftersom det blev så tajt det här valresultatet ändå, att folk är så splittrat och det finns nog så stor polarisering i Finland. Att liksom, det finns en törst efter det här, efter att göra också det här presidentvalet i det här kulturkriget. Liksom det här vi har på något sätt en stark tradition av att efter ett val så ska en del förfasa sig över extremhögerns framfart och andra över grönvänsterns framfart. Och det ska liksom, de här två polerna ska sätta sig mot varandra. Jag tycker man såg lite tecken på det här också under slutet av valrörelsen, att man försökte få också presidentvalet att bli ett kulturkrig på något sätt. Men alltså, Samlingspartiet valde ju en liberal kandidat uttryckligen för att vinna det här valet. Att de valde inte en konservativ eller krigstokig. Liksom. Det skulle ha funnits andra alternativ att ta av i det partiet. Nej, men de valde en liberal, global Alexander Stubb för att det ändå är liksom de liberala krafterna som har större chans att vinna i det här valet. Det handlar inte bara om en uppdelning i höger och vänster här. Och jag tycker det är intressant att tänka just på det, att det kanske inte ändå är så stor splittring trots allt. Och att splittringen då ligger i det här som inte alls nu gick att rösta. Sen var det ju jättesnyggt av dels av Stubb, men framförallt av Haavisto att ta Alexander Stubb till sin valvaka. Och för att i början där när han kom upp på scenen så hördes det ju vissa burop i publiken. Och det är ju inte så moget att ropa bu åt landets president som kommer på besök. Men Haavisto skötte ju det jättesnyggt och höll höll ett enande tal för att visa att nu är det slut på den här splittringen mellan oss två. Nu har Finland en president.
En fråga om Alexander Stubbs person bara, som vi var inne på här. Alltså han har ju tonat ner jättemycket hela det här jabalation-paketet. Alltså han har ju varit en otroligt sådana. Nu när han är safe och han är vald, hur kommer han att fortsätta?
Skillnaden i hans ton när han höll internationell presskonferens igår.
Ja.
Det skulle vara helt annat.
Hur var den tonen? Jag sa inte det.
Nu talar jag allvar för världen som NATO-Finlands president med den längsta Rysslandsgränsen. Så jättestatsmannaaktig på ett helt annat sätt än vad vi har sett i valrörelsen.
Men kommer han att sprala tillbaka, tror ni, nu som president när han är lugn, eller kommer han att försöka ha en ny sån här?
Alltså, presidentrollen i Finland är ju så jäkla helig. Och förstås är det ju, alltså, ska man skämta bort det här med NATO, Finland och ryska gränsen, alltså här ligger ju, alltså rollen kräver ju ett visst uppträdande. Men man kan ju se på det sättet också att förhoppningsvis kommer han lite att skaka om den där presidentrollen. Mm. Att behöver det vara en så här helig landsfader grej där man aldrig får skoja till det eller vara normal.
Det är samtidigt lite av en kameleont. Alltså, tittar vi på honom på TikTok till exempel, så är han ju fortfarande den här jabalation gubben.
Han vet precis vad han ska säga och precis rätt, med, liksom att han anpassar sitt budskap enligt publiken.
Mm. Och jag tänker också när han höll presskonferens på olika språk, han har ju väldigt olika också på något sätt att uppträda i internationella medier. Och det är lite olika personer som talar finska, som talar svenska, som talar engelska. På engelska är han ju den här väldigt bildade akademikern med sina liksom stora geopolitiska analyser. Men,
på svenska talar han västensvenska som en 17-åring. Alltså.
Ja,
det måste vi ju slipa lite, tycker jag.
Men om hans personlighet, så jag tror ändå att han kommer att vara en väldigt, väldigt annorlunda president än Sauli Niinistö. Man har ju tänkt sig att det trygghetsknarkande folket i Finland kommer att välja en ny Sauli Niinistö. Men om man hade velat välja en ny Sauli Niinistö, så då hade man ju valt Pekka Haavisto. Han påminner ju mycket, mycket mera om Sauli Niinistö i sin politiska framtoning, i sitt konsensussökande sätt att uttrycka sig.
I sin inställning till kärnvapen.
I sin inställning till kärnvapen och så vidare. Alexander Stubb har alltid talat klarspråk. Och han kom ju också, det ska vi inte glömma, ihop sig ganska ordentligt med Sauli Niinistö i tiderna när han var statsminister. Och väldigt starkt flagga för NATO. Alexander Stubb har aldrig stuckit under stol med att Finland hör hemma i EU- och i NATO, och han har aldrig väntat på folkets tysta godkännande för att uttrycka sina utrikespolitiska åsikter. Och här ska det bli intressant att se nu då vilken roll han tar. Om man till exempel jämför med hur Sauli Niinistö gick till väga när han med folkets stöd genom en tyst på något sätt diplomati med samtliga riksdagspartier skapa en fullständig konsensus kring att Finland ska gå med i NATO innan han själv berättar att jag tycker by the way också att vi ska gå med i NATO. Och hur det nu ska gå när Stubb ska börja jobba med sånt här som den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen ska tröskas i riksdagen här snart, hur han ska gå till väga för att förankra det här att han nu då vill att Finland ska tillåta NATO-kärnvapen att transporteras i Finland när den här kärnenergilagen ska förnyas. För att det här är ju saker han har kastat ur sig utan att de överhuvudtaget har någon förankring, någon bredare förankring i de politiska partierna.
Han har ju varit en fri spelare de här åren. Han har ju varit en fri professor och har ju kunnat tala hur han vill, men det blir ju intressant att se nu när han är liksom fjättrad i presidentämbete.
Sen tycker jag det finns, för att nu ta till mitt favoritämne Sanna Marin, så tycker jag att det finns en viss risk för den här negativa Sanna Marin-effekten. Det vill säga, i Finland, vi tycker om att sluta oss bakom någon idol och helgon förklara den, eller idol förklara den. Och,
så länge de inte har cykelbyxor.
Ja, eller dansar på internet. Liksom att sen plötsligt, det kan plötsligt komma någonting, en vändning som får folk att tycka att nej, den här personen är ju nog too much. Och man får inte vara för mycket i Finland. Det finns liksom en jättestark liksom inställning kring det, att man ska vara lite ödmjuk. Och här finns ju liksom nog med alltså den risken finns ju med så här extroverta personer.
Sen läste jag en intressant analys eller en kommentar gällande just det här presidentämbetet och det att hur den tillträdande presidenten ju i princip, alltså över en natt så blir den en otroligt intelligent och djup och stor tänkare för att hen är vald till Finlands president. Och det är som en sån här mental transformering som sker också, vilket är intressant. Sen är en fråga alltså, när Sauli Niinistö tillträdde som president då 2012, så alltså Sauli Niinistö visste ju ingenting om utrikespolitik, men han kunde om inrikespolitik. Kan man säga att Stubb vet ingenting om inrikespolitik?
Kanske att karikera den lite. Politiker.
Men Stubb vet ingenting om inrikespolitik, men kan utrikespolitik. Vilket är bättre om du ska vara president?
Han ska ju leda uttryckligen. Det tycker jag nog så här i efterhand, fast han fick kritik för att inte uttala sig om inrikespolitiken, Stubb, så nu har han ju rätt i att det är inte det som är hans uppdrag. Det har han ju varit ganska tydlig med. Sen får vi se hur det faktiskt ser ut nu när han blir president.
Han kommer in i ett annat läge också. Det vill säga, presidentens roll i Finland förändras inte egentligen nu när Alexander Stubb blev vald till president, utan den förändrades i februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina och när Finland sen så småningom gick in i NATO. Och nu finns det liksom inte tid att vara bra på det här jobbet, utan nu börjar han från dag ett att slå vakt om Finlands intressen i NATO, upprätthålla relationer till USA där vi möjligen kan se en ganska farlig situation om Donald Trump blir vald till president, relationerna till Ryssland sköts på ett helt annat sätt nu, det vill säga via NATO och EU. Och jag tror nog att Alexander Stubb har en mycket, mycket större nytta nu av sina internationella kontakter, sina språkkunskaper, sina kunskaper om utrikespolitik än han har av sina eventuellt lite, ja, eller ska vi säga, än han har en nackdel av sitt eventuella ointresse för inrikespolitik, om man uttrycker det så.
Vad ska Haavisto göra nu?
Han har väl alla möjligheter, va?
Kommer jag osökt igen att tänka på Sanna Marin. Han sa väl igår kväll att han är ju riksdagsledamot. Ja. Det var lite sådär som när Sanna Marin sa att men jag går tillbaka och blir en sån där gråsosse i raden.
Right.
Och det varar så länge det varar. Alltså jag tror ju,
hur gammal är han? Han är 60...
65 tror jag. Men han har ju, alltså, han har ju en lysande politisk karriär bakom sig. Han har en stor erfarenhet av till exempel fredsmedling och FN-uppdrag. Om han är intresserad av att fortsätta på den vägen så öppnar sig säkert många möjligheter för honom.
Kan Stubb ge honom någon belöning nu? Utnämna honom?
Ja, inrätta en vice president. De är bästa
vänner. Ja.
Ja, men alltså, jag tror inte att vi kommer att se Haavisto ställa upp i så
2030.
Jättemånga val. Men alltså, tänker han alls ställa upp i några andra val? Det är en annan fråga. Kanske det är liksom helt andra uppdrag nu som väntar.
En sak som jag ännu tänker på med Alexander Stubbs kommande roll nu är nog att det ska bli intressant att se hur han riktigt tänker navigera i de här inrikespolitiska frågorna. Och här kan vi nog liksom möjligen nu se liksom en stor förändring i presidentens roll om han håller vad han lovar under valkampanjen. Det vill säga, det här med inrikespolitik och fackliga grejer och sånt här, det där vill jag egentligen inte röra i med tång. Det är helt okej att åka runt i landet och höra vad folk har för bekymmer och lyssna på dem och vara empatisk och så vidare. Men inrikespolitiken tänker jag inte blanda mig i. Och hela Niinistös period präglades ju av den här underliga paradoxen att vi egentligen liksom har en fullständig konsensus över hela det politiska fältet att presidentens makt ska minska, parlamentarismen ska tillta och samtidigt då så vill folket ha en stark president och Sauli Niinistö har utnyttjat det där utrymmet i max på något sätt och verkligen på ett informellt sätt försökt påverka inrikespolitiken och attityderna i samhället. Alexander Stubb har sagt att en viskning från presidenten är som att ropa i en megafon. Och nu ska det bli intressant att se om han kan låta bli att ropa i den megafonen när folket vill att han ska ropa i den.
Men vill han vara, alltså, menar han allvar med att vara den enande länken, så är det ju just arbetsmarknadspolitik man inte ska lägga sig i. Att då, liksom, att vill han ena Finland, så jag menar, om det är någonting vi är enat kring så är det utrikes- och säkerhetspolitik. Att det, koncentrerar han sig på det så är han en enande faktor.
Och han har ju safeat det ganska bra, för att sannolikt så lär ju folket i Finland fortsätta som vi gör, det vill säga ropa efter tunga ord och näven i bordet av presidenten. Men han har ju från dag ett sagt att han struntar i det där. Mm. Så det är ju ganska bra utgångsläge för honom.
Mm.